och tidiga morgonnyheter den 5 juni 1989.
Det kommer rapporter om nya massakrer i Kinas huvudstad Peking där militär återgår till attack mot demonstrerande studenter. Vår utsände i Peking, Staffan Sonning, lämnade nu på morgonen den här rapporten från Peking.
100 meter härifrån stiger en tjock oljerökpelare mot himlen. Det är några bussar som brinner i en av de barrikader som satts upp under natten och morgonen. Jag hör ljudet av upprepade salvor från automatvapen och sen några minuter också de dovare smällarna från tyngre vapen. En liten bit härifrån ser vi brinnande bilar som bränns upp av uppretade Pekingbor. Nere på Shang'an, paradgatan som går genom Peking, avancerar soldater och tränger undan människorna med korta eldskurar från sina automatkarbiner. Uppgifterna om hur många som har dött under de senaste 36 timmarnas massaker här i Peking varierar mellan 500 och flera tusen. I morgonens nyhetsprogram i kinesisk TV kallade militärledningen det som hänt för bara en inledande seger. Och talesmän för regering och partiledning sa att det här bara var inledningen på en lång och svår kamp mot vad de kallade kontrarevolutionärerna. I natt stod jag bakom en mur vid huvudgatan och såg hur förstärkningar rullade in mot centrum. När 65 stridsvagnar dundrat igenom barrikaderna så slutade jag räkna. Under hela natten har stridsvagnarna kört fram och tillbaka på gatorna och avlossat korta skottsalvor från sina kulsprutor. Och nu skärps situationen alltså ytterligare här i centrala Peking igen. Nu försöker de också att strypa informationsspridningen härifrån. För en stund sen kopplades telefonledningarna bort i mitt hotell. Det går varken att ringa lokalt eller internationellt ifrån hotellet längre. Staffan Sonning i Peking.
Kurserna på Hongkong-börsen rasade kraftigt uppemot 20% när handeln inleddes idag. Raset betraktas som en reaktion på händelserna i Peking. Hongkong-börsens ledning har kallat till ett krismöte senare idag. Och många Hongkongbor med pengar insatta på den statliga kinesiska banken tömde idag sina konton i protest mot dödsskjutningarna. Stora uttag har gjorts vid bankens samtliga 19 kontor i Hongkong.
Och någon timma senare...
Det blir nu allt svårare att få ut information från Peking. Bara de fast bosatta har sina telefonlinjer kvar och vår utsände lämnade nyss den här rapporten från den norska radions kontor om de fortsatta striderna kring den himmelska fridens torg.
Militären försöker uppenbarligen bredda sitt kontrollområde. Soldater avancerar längs Shang'an-avenyn och tränger undan människorna med eldskurar från sina automatkarbiner. Den första avspärrningen finns nu drygt 100 meter från där jag sitter nu. Det är drygt 3 kilometer från Himmelska fridens torg. En mur av hundratals grönklädda soldater blockerar gatan ovanför cirklar helikoptrar. I morgonens nyhetsprogram i kinesisk TV och radio kallade militärledningen det som hänt för bara en inledande seger. Och talesmän för partiledningen sa att det här bara är inledningen till en lång och svår kamp mot vad de kallade kontrarevolutionärerna. Om de fortsätter att orsaka kaos ska vi slåss med dem till slutet. Vi har styrkan och uthålligheten, meddelade partiledningen. Det är den upptrappningen som nu har börjat. Och ändå cyklar folk omkring här på gatorna. Det är en otrolig syn. Jag ser unga föräldrar med små barn på styrstången kryssa fram mellan bilvraken på väg fram för att se på sammanstötningarna. Hur många som har dött under de senaste dygnens massaker vet vi inte. Och det kommer vi nog aldrig att få veta säkert. Men det börjar nu bli klart att flera tusen har skjutits ihjäl eller krossats under stridsvagnarnas framryckning. Staffan Sonning i Peking.
Ledningen för börsen i Hongkong har kallat till ett krismöte idag med anledning av det kraftiga kursraset efter händelserna i Peking. Kurserna sjönk med 24% när handeln inleddes idag. Många Hongkongbor har också tömt sina konton på den statliga kinesiska banken i protest mot dödsskjutningarna. På Tokyo-börsen föll kurserna idag med 0,6%.
Den 5 juni 1989.
Ja, för tredje natten i rad rullar nu stridsvagnar i centrala Peking.
Jag har just kommit in från korsningen mellan Stangenavenyn och Andra Ringvägen. Det är drygt 3 kilometer från Himmelska Fridens torg. Jag har räknat till mer än 20 stridsvagnar och ett tiotal bepansrade trupptransportfordon som befäster korsningen. Och just nu kommer soldater utifrån 40 lastbilar. De har börjat gruppera sig på Stangenavenyn. Det ser ut som om de förbereder en ny framryckning utifrån centrum. Taktiken ser ut att vara att gradvis lägga en allt större del av staden under militär kontroll med utgångspunkt ifrån Himmelska Fridens torg som intogs för mer än ett dygn sedan. Under dagen har skottlossningen fortsatt här i Peking. Dödssiffran är uppe i flera tusen. Partiledningen har idag sagt att det här bara är början på en lång och hård strid. Det har idag varit kaos på flygplatsen då panikslagna människor försökt komma över platserna på de överfulla flygplanen. Och samtidigt säger allt ihärdigare rykten att Kinas starke man Deng Xiaoping ska vara svårt sjuk. Om det är riktigt ökar risken för en ännu allvarligare utveckling i Kina om en ny ledning ska tas fram mitt under striderna. Staffan Sonning i Peking.
Lasse Bengtsson.
President George Bush framträdde alldeles nyss vid en snabbinkallad presskonferens i Vita huset och meddelade att USA ställer in all vapenexport till Kina. Vidare all försäljning, som det här kallas, från regering till regering. Det kan röra sig om subventionerat vete till exempel. Dessutom ska alla besök mellan USAs och Kinas militär ställas in, och som en fjärde punkt sa Bush att USA ska göra det lättare för kinesiska studenter som vill stanna i USA att få göra det. Det här är alltså framförallt en markering mot den, som det verkar, allt mer splittrade militären i Kina. De diplomatiska förbindelserna avbryts inte ännu. Vapenförsäljningen från USA till Kina har ökat kraftigt de senaste åren, senast med en 4 miljarders order på avancerad utrustning till stridsflygplan. President Bush har alltså tagit till snabbare åtgärder än vad många trodde och sa idag att han vädjade till den kinesiska ledningen att undvika våld. Det vore en tragedi, sa Bush, om Kina gick tillbaka till den period av förtryck och isolering som rådde före 1972.
Och så den 6 juni 1989.
Två av Hongkongs mest Kina-lojala tidningar säger idag att det har förekommit strider mellan olika arméförband i Peking. Det ska vara den hårdföra och regeringslojala 27:e divisionen som har utkämpat artilleridueller med den 38:e divisionen som har sagt stödja reformvännerna i Kina. Konflikten inom militären ska ha brutit ut i öppen strid sedan soldater ur den 38:e divisionen vägrat att delta i massakern på civila i centrala Peking. De här tidningarna är mycket väl informerade och uppgifterna stämmer väl med gårdagskvällens och nattens rapporter om tung skottväxling söder och väster om stan. Men där jag sitter, 3 kilometer öster om Himmelska Fridens torg, har natten trots allt varit ganska lugn. Enstaka skottsalvor från automatkarbiner har hörts på avstånd, ett par gånger smällarna från tyngre vapen. Men stridsvagnarna i korsningen mellan Stangenavenyn och Ringvägen ungefär 100 meter från där jag sitter står fortfarande grupperade för försvar. När jag sist var ute och tittade så var det 9 stycken som stod i 3 rader med kanonerna riktade mot öster. 4 andra täckte Ringväg 2 som korsar Stangenavenyn här utanför. Vi vet också att civilbefolkningens protester mot terrorn i Kina sprider sig. Vi har just talat med ögonvittnen i Shanghai som berättar att staden är lamslagen nu på morgonen. Det finns ingen fordonstrafik på gatorna och längs gatorna står bussar parkerade färdiga att köras ut som vägspärrar. Situationen är alltså ganska lik den i Peking för några dagar sedan innan militären kom in. Igår tog en ambassad beslut om att börja evakuera och idag kommer minst en till att evakuera kvinnor och barn i ett chartrat plan. Staffan Sonning i Peking.
FNs generalsekreterare Pérez de Cuellar beklagar utvecklingen i Kina och det våld som man tagit till i Peking. Och det är mycket ovanligt att FNs generalsekreterare kommenterar inrikeshändelser, särskilt i stater som är permanenta medlemmar av säkerhetsrådet. Och Kinas ambassadör i Sverige, Teng Long Bin, kallades igår upp på utrikesdepartementet för att ta emot den svenska regeringens fördömande av det militära våldet mot studenterna. Ambassadör Teng reagerade dock mycket skarpt och påpekade att det som händer i Kina är en intern kinesisk angelägenhet som Sverige inte ska lägga sig i.
Den 7 juni 1989. Oroligheterna fortsätter.
Skottlossningen började strax efter klockan 10. Kraftiga salvor från automatvapen hördes från Shanghai-avenyn 100 meter från min lägenhet i diplomatområdet, drygt 3 kilometer från Himmelska fridens torg. Det är nu klart att skottsalvorna riktades mot de hus för utlänningar som står närmast gatan. Flera lägenheter har träffats av kulkärvorna. Vi har ännu inga uppgifter om några skadade. Just nu är kvarteren på väg att omringas av militär som står med vapnen riktade inåt. Vi vet inte vad det är som pågår. Det vi vet är att tusentals soldater ur den hårdföra 27:e divisionen i morse började lämna den Himmelska fridens torg. De drog i kolonner österut. Och det var när de passerade avspärrningarna här vid den strategiskt viktiga korsningen mellan Shanghai-avenyn och den andra ringvägen som skottlossningen började. Var soldaterna är på väg vet vi inte. Sen ett par dagar finns det uppgifter om regelrätta interna strider mellan olika kinesiska förband. Men vi vet inte om trupperna som nu drar österut är på väg att omgruppera sig i nya ställningar längre ut från centrum. Eller om de är på väg att lämna staden. Både den politiska och militära situationen är förvirrad och oklar. Det finns uppgifter om trupprörelser runt om i staden. Den svenska och de övriga skandinaviska ambassaderna fortsätter förberedelserna med att evakuera alla skandinaver ur Peking. Staffan Sonning i Peking.
Åttonde juni 1989.
Staden Peking har nu lugnet återvänt efter gårdagens beskjutning av det diplomatiska området. Men runt om i landet sprider sig oron och civilbefolkningen bygger barrikader för att förbereda sig inför nya sammandrabbningar med militären.
Stora delar av Kina påverkas nu av oron som spritt sig från Peking. Det är till och med så att officiella kinesiska radiosändningar bekräftar att stora delar av landet är helt lamslagna. Det kommer rapporter från snart sagt varje region i Kina om kaotiska förhållanden, om oroligheter, upplopp och barrikader. Att döma av de rapporter som når Hongkong blir situationen bara värre. I Shanghai till exempel har nya barrikader byggts sedan de gamla rivits ner av polis och militär. I alla viktiga gatukorsningar i stan står bussar och lastbilar bemålade med antiregeringsslagord och stoppar helt upp trafiken. Shanghais radio har vädjat till folk att, som det heter, vidta åtgärder för att få ett slut på det rådande kaoset. Det finns liknande rapporter från minst ett tiotal städer runt om i Kina. Den officiella radion beskriver oftast demonstranterna som busar och orostiftare som polisen tvingats ingripa mot. I staden Gengdu till exempel säger radion att polisen ingripit mot kriminella element som angripit polis och säkerhetspersonal. 100 personer greps. Men det sägs ingenting om de obekräftade uppgifterna att 20 personer dödats under sammanstötningarna. I Kanton säger man att 19 orostiftare som kommit utifrån har arresterats. Ögonvittnen säger att flera hundra poliser gripit och släpat iväg 200 arbetare som bar banderoller som sa att de representerade Kantons arbetare. I en annan stad, Xi'an, har hundratusentals människor demonstrerat mot regeringen dagligen. I Xi'an är alla tillfartsvägar spärrade då man väntar att militären ska rycka in i stan, berättar en utländsk student. I staden Nanjing i östra Kina är situationen mycket spänd. Folk väntar att trupper ska rycka in och sjukhusen har redan börjat förbereda sig för att ta emot ett stort antal skadade. Borgmästaren i stan Changchun har varnat för att om inte läget förändras så kommer stadens ekonomi att helt lamslås. Och så vidare och så vidare. Detta är bara några exempel på rapporter från hela Kina som nått Hongkong. I en tidning finns en bild som föreställer säkert tiotusentals människor som blockerar en huvudgata i Kanton. Det handlar alltså inte, som man säger officiellt, om någon handfull orosmakare. Med en ledning i Peking som man inte ens vet om den fungerar, en djupt splittrad armé och ett helt gigantiskt stort land som är mer eller mindre lamslaget av antiregeringsdemonstrationer så måste man tro på den amerikanske journalisten och Kina-experten Harrison Salisbury som skriver att ur kulkärvarna och blodpölarna på Himmelska fridens torg måste ett nytt Kina födas. Hur det nya Kina kommer att se ut, i vilken riktning det kommer att gå och vilka som ska leda det vet ingen idag. Bo Karlström, Hongkong.
Dagens Eko, 4:45. Så Kina, det rapporteras om ett relativt lugn idag i landet. Premiärminister Li Peng har framträtt i tv och manat soldaterna att fortsätta att skapa lugn i huvudstaden Peking. Och kinesisk tv har nu mobiliserats för att delta i kampen som ska ge medborgarna en bild av normalisering i Peking.
Med jämna mellanrum visas i tv skyltar som säger åt folk att slå på tvn vid bestämda klockslag. I alla kanaler spelas då halvtimmes långa shower upp. Först får vi se premiärminister Li Peng på fabriksbesök. Sen kommer ändlösa reportage med bilder från striderna i Peking. Vi får se vidriga bilder av brända lik av soldater. Flera är först hängda. Kameran zoomar in på tarmarna som hänger utanför soldatens sprängda mage. Vi får se bilder som föreställer fängslade huliganer. Knivar visas upp. Det ska vara huliganernas beväpning. Sen får vi se hur hjältemodiga soldater, alla med bandage, sopar upp bråten från Pekings gator. Vi får se soldater hjälpa skadade civilister och soldater som hälsas av jublande människomassor. I tvn läses telefonnummer upp. Tittarna uppmanas att bli angivare och berätta vilka de tror är huliganer och bråkmakare. Men propagandashowen går inte så bra. De tv-uppläsare som förmedlar budskapet tittar inte in i kameran. De läser entonigt från papper. De stakar sig och bilderna hoppar efter alla klipp som gjorts för att det överhuvudtaget ska bli begripligt. Intrycket påminner mig om biskop Brasks berömda dolda meddelande. Härtill är jag nöd och tvungen. Staffan Sonning i Peking.
Juni 1989.
Studenter på universiteten i Shanghai och Nanjing i Kina säger till nyhetsbyrån Reuters att de inom några dagar ska återskapa det landsomfattande kinesiska studentförbundet som slogs ner när militären kväste studentdemonstrationerna i Peking. Studentförbundet ska samordna kampen över hela Kina för demokratiska reformer, säger studenterna. I Shanghai har 40 000 personer idag genomfört en sorgdemonstration för offren för militärens attack i Peking.
Och maktkampen i Kinas politiska ledning tycks vara avgjord. Detta sedan landets starke man Deng Xiaoping framträtt i tv idag. Här är Peking.
Kinas ledare Deng Xiaoping framträdde idag i den statskontrollerade televisionen för första gången på en knapp månad. Den 84-årige sjuklige Deng skrattade ansträngt när han tillsammans med övrig politisk toppledning hälsade och hyllade den ädla och modiga soldater som slagit ned kontrarevolutionärerna som försökt störta regering och kommunistparti. Deng framträdde tillsammans med den hårdföre presidenten Yang Shangkung som enligt många låg bakom massaken vid den Himmelska fridens torg i söndags morse. Vid podiet fanns också försvarsgrenscheferna och en lång rad konservativa män som står bakom den hårda politiken. På hedersplats till höger om Deng satt den hatade teknokraten och premiärministern 61-årige Li Peng. Synlig i tv-rutan var också säkerhetstjänstens chef Yao Xue som pekas ut som blivande partichef. Generalsekreteraren i kommunistpartiet, tidigare premiärministern och Deng Xiaopings närmaste man Yao Ziyang saknades i propagandasändningen, vilket ger klart besked att den liberale och reformvälje partichefen kommer att sparkas. Och därmed är den bittra och långa maktkampen över. Yao Ziyang anklagas för kontrarevolutionär verksamhet och han har visat kompromissvilja och förhandlingsinriktning i samband med studenternas och Pekings befolkningskrav på mer frihet och större demokrati. Nu väntar istället förföljelser och gripanden av dissidenter och studentledare som öppet anklagas för förräderi. Kring universiteten samlas soldater samtidigt som nya förband dragits samman vid den Himmelska fridens torg.
Militären har för närvarande tagit över Peking och patrullerande grupper i stridsutrustning breder ut sig över huvudstaden i en tydlig maktdemonstration. Akademin för social vetenskap, en ledande institution för liberaler och reformister, har tagits över av soldater och Peking förbereder sig på en tid av hårt kringskuren handlingsfrihet. Rolf Forsryd i Peking.
Den 12 juni 1989.
De två största svenska företagen i Kina, ASEA, Brown Boveri och Ericsson, har de senaste dagarna skickat iväg samtliga sina anställda hem till Europa eller till Hongkong med anledning av läget i Kina. Företagen riskerar nu stora förluster och idag ska båda företagen diskutera hur man ska kunna fortsätta verksamheten i Kina. Sammanlagt rör det sig om mellan 100 och 200 anställda som har evakuerats, skriver Dagens Nyheter.
Arresteringsvågen i Kina fortsätter och mer än 600 regeringskritiker och demonstranter har hittills gripits i de kinesiska myndigheternas landsomfattande kampanj, rapporterar vår utsände i Peking.
Ledarna för de fria student- och fackföreningarna har gripits av den kinesiska polisen. De är anklagade för kontrarevolutionär verksamhet. En framträdande studentledare i Shanghai greps igår när han skulle gå ombord på ett flygplan till Hongkong. Och Kinas mest kända regeringskritiker, astronomiprofessorn Fang Lishe, sitter tillsammans med efterlyst fru och son på den amerikanska ambassaden här i Peking. Arresteringsorden på Fang utlöste stor diplomatisk aktivitet. Medan USA redan gjort klart att Fang inte kommer att släppas, upprepar de kinesiska myndigheterna anklagelserna mot USA att blanda sig i Kinas inre angelägenheter. De diplomatiska relationerna är hårt ansträngda och Fangfallet kan bli en utdragen och svårlöst incident. Fang Lishe och hans fru Li Shuxian uppfattas av de kinesiska myndigheterna vara ledarna bakom vad kommunistpartiet kallar kontrarevolutionen. Veckor av folkliga protester ledda av studenter som slutade med militärens inmarsch i Peking och en blodig massaker på försvarslösa civila. Många hundra, om inte tusentals människor dödades då demokratirörelsen i Kina skulle krossas. Rolf Forsryd i Peking.
Det amerikanska tv-bolaget ABC protesterar mot att de kinesiska myndigheterna har använt sig av deras filmer i sin jakt på oppositionella. Myndigheterna har bland annat kopierat en intervju som bolaget per satellit skickade hem till USA, vilket ledde till att den intervjuade mannen greps. Den japanska ambassaden i Peking tar inte längre emot visumansökningar från kineser och andra utlänningar. Anledningen uppges vara personalbrist. Den brittiska ambassaden stoppade visumansökningar redan i förra veckan och den amerikanska ambassaden har också stängt sin konsulära avdelning. Hundratals kineser har sedan oroligheterna började försökt att lämna Kina.
Den 14 juni 1989.
Här är Staffan Sonning i Hongkong.
Tystnaden och rädslan sprider sig bland människorna i Kina. Ingen vet vem som är angivare. Det är ett brott att tala med journalister och det är ett brott att inte anmäla någon som kan ha stött det som numera kallas kontrarevolutionen. De här reglerna dundras ut från högtalare monterade på särskilda propagandafordon som rullar runt i Peking fullastade med soldater. Hundratals människor har redan gripits och sent igår utfärdades arresteringsorder för 21 studentledare. Detaljerade uppgifter och bilder publiceras i tidningar och tv och på affischer som distribueras över hela Kina. Det är samma studentledare som den kinesiska ledningen bara för några veckor sedan beskrev som patrioter med välmotiverade krav. Bland de som nu ska gripas som huliganer och kontrarevolutionärer finns Chai Li. Hon är en 23-årig psykologistuderande som steg fram som ledare bland studenterna den sista veckan innan militären gick till attack. Där finns också Wu Erkaiqi. Han är 21 år och läser pedagogik vid ett av Pekings universitet. Det var han som retade gallfeber på premiärminister Li Peng när Wuer sa nej till en personlig uppmaning att avbryta hungerstrejken. Kinesisk säkerhetstjänst har varit i full verksamhet under demonstrationerna. Det visade sig igår kväll när kinesisk tv visade en film av Wuer Kaixi när han satt och åt på ett hotell i Peking. Filmen var tagen med dold kamera av säkerhetstjänsten och den skulle visa den sanna bilden av upprorsmakarnas fula ansikten. Wuer Kaixi sades nämligen sitta och smörja kråset mitt under sin påstådda hungerstrejk. Det var bara det att det klart framgick av filmen att den var tagen mer än en vecka efter det att hungerstrejken avslutats. Två dagar i rad har den officiella engelskspråkiga tidningen China Daily publicerat bilder av skrattande turister på sin första sida. De försöker ge en bild av att allt numera är normalt i Kina igen. Det lyckas de inte med. Staffan Sonning, Hongkong.
Och igår kväll greps två av de efterlysta studentledarna. En greps på ett tåg och den andra angavs av sin syster och sin svåger, uppger de kinesiska myndigheterna. Och i Hongkong ökar nu oron inför vad som ska hända när den brittiska kronkolonin överlämnas till kineserna 1997. Framförallt oroas de 6 miljoner invånarna i Hongkong av Storbritanniens avvisande hållning till kraven om att de som så önskar ska få bosätta sig i Storbritannien när Hongkong blir kinesiskt. Vår utsände rapporterar.
Om de betraktar sina egna studenter och arbetare som kontrarevolutionärer, skjuter ihjäl dem och arresterar dem, så kan de lika väl anse att hela Hongkongs befolkning är kontrarevolutionärer och göra likadant med oss när de tar över 1997. Det är budskapet till de många insändarna i Hongkong-tidningarna. Här finns en mycket stark oro för vad som ska hända när Storbritannien 1997 lämnar kronkolonin Hongkong till Kina. Storbritanniens motstånd mot att ge Hongkongs befolkning rätt att bosätta sig i England ger en känsla hos folk här att de kommer att överges. Nu har ju den brittiska generalguvernören för Hongkong, Sir David Wilson, lagt fram Hongkongs sak för den brittiska regeringen, men av allt att döma inte med någon större framgång. Det talas om att man ska vara mer flexibel i bedömningen av vilka som ska få bosätta sig i Storbritannien. Men då undrar man givetvis här hur det ska gå till. Ska bara de som direkt arbetat för britterna släppas in, det vill säga till exempel poliser och andra tjänstemän? Skulle det bli så är naturligtvis risken stor för allvarliga orosyttringar i Hongkong. När man sen kräver laglig rätt för Hongkongbor att bosätta sig i Storbritannien så talar man egentligen bara om ungefär hälften av Hongkongs invånare. Nämligen de 3,2 miljoner Hongkongbor som är födda i Hongkong och därmed har rätt till brittiska pass som visar att de bor på brittiskt territorium. Men det finns 2,5 miljoner människor till som bor i Hongkong. Skillnaden är att de inte är födda här utan på det kinesiska fastlandet. De bor också på brittiskt territorium och borde ha samma rättigheter. Genom att nu bara tala om de som är födda i Hongkong så skapar man en spricka i befolkningen som kan få allvarliga konsekvenser. Samtidigt inser naturligtvis politikerna här i Hongkong som driver de här frågorna att det vore praktiskt taget omöjligt för Storbritannien att ta emot 6 miljoner människor, varav dessutom det stora flertalet är mycket fattiga och saknar utbildning och inte kan tala engelska. Men man menar ändå att Storbritannien har ett moraliskt ansvar för människorna här när man trots vad som nu hänt i Kina tänker följa överenskommelsen och lämna över Hongkong. Efter vad som hänt i Kina är man naturligtvis särskilt orolig för att Kina ska placera trupper här. Den brittiska generalguvernören har sagt att det ännu inte är klart hur den kinesiska militära närvaron ska se ut i Hongkong efter 1997, men han säger att den frågan nu är speciellt känslig. Kineserna har sagt att deras närvaro ska bli mindre än den brittiska. Storbritannien har idag 9000 man här. Det finns enligt överenskommelsen mellan Kina och Storbritannien två förutsättningar för att Kina ska kunna använda sina militära styrkor i Hongkong. Den ena är att Hongkongs egen lokala ledning begär det för att upprätthålla ordningen. Den andra är att Kina förklarar att regionen är i tillstånd av kaos. Formuleringar som väl inte direkt lugnar befolkningen här. Bo Karlström, Hongkong.
Och idag har vi den 15 juni 1989.
Tre män har idag dömts till döden i Shanghai för att ha deltagit i demonstrationer. Nyhetsmedier i den kinesiska staden rapporterar att de tre dömdes för att ha satt eld på ett tåg och misshandlat säkerhetstjänstemän under demonstrationer i förra veckan.
Det är de första dödsdomarna sedan militären öppnade eld mot demonstranter på Himmelska fridens torg.
Och i Kina fortsätter nu jakten på de studenter som ledde demonstrationerna på den Himmelska fridens torg i Peking. 21 personer har blivit efterlysta och hittills har bara 4 stycken blivit gripna. Ska man då tro att de här dödsdomarna i Shanghai bildar mönster för vad som ska hända med studentledarna i Peking? Frågan går till Staffan Sonning.
Svårt att säga, men det tror jag egentligen inte. Jag tror att man ska se de här dödsdomarna i Shanghai främst som ett led i terrorkampanjen som den kinesiska regimen just nu bedriver. Alltså att det ska ses främst som en varning till människorna i allmänhet att se vad som kan hända. De har enligt domstolen nu 3 dagar på sig att överklaga dödsdomarna, men det som jag som sagt, jag tror att det främst är ett led i terrorkampanjen. Det visades ju, en del av rättegången visades upp på tv idag och dödsdomarna lästes upp inför tv-kamerorna.
Om du skulle beskriva lite grann hur den här terrorkampanjen går till, vad kan du säga?
Man har ju mobiliserat både tv, radio och tidningar kan man säga. Man kan säga att Kinas ledning försöker skriva om historien. De här demonstranterna som de själva för några veckor sedan kallade för patrioter med välmotiverade krav, de kallas nu för huliganer och kontrarevolutionärer som ska slås ner med alla till buds stående medel. Om man igår till exempel så fick vi se hur en av de här studentledarna på efterlysningslistan visades upp. Han hade då angetts av sin syster, sades det. Och idag fick vi se en annan från den här listan som var gripen och han hade angett sig själv, sa de. Sen visar de andra bilder då på massor av gripna så kallade huliganer. De hade de då ställt upp på en scen och rakat huvudena på och hängt skyltar på bröstet där deras brott finns uppskrivna. Andra gripna släpas runt på gatorna också med skyltar hängande om halsen och visas upp då för kineserna som huliganer och kontrarevolutionärer. Och idag fick vi se också i tv Pekings borgmästare trösta mamman till en soldat som sades ha dött under brutala former under upproret i Peking. Så att det är en mycket tydlig bild av historieomskrivning.
Och angiveri, det är någonting som man uppmuntrar uttryckligen till alltså?
Man skulle kunna säga att det är upphöjt i lag. Det är mer eller mindre olagligt att inte ange personer som man misstänker för att ha deltagit i de här demonstrationerna eller uppmuntrat dem på minsta sätt. I tv och radio och via högtalarbilar så läses telefonnummer upp där man ska ringa och ange sådana som man misstänker på minsta sätt.
Men fortfarande är det så då att flera, de flesta av de ledande personerna under demonstrationerna på Himmelska fridens torg, de håller sig gömda helt enkelt.
Ja, det gäller både Wu Erkaixi som kanske är den mest kända utav, mest framträdande av studentledarna och Qi Ling som har blivit nu i efterhand världskänd via den här kassetten med berättelser ifrån det som hände på torget som hon har smugglat ut till massmedia i väst. Båda de är försvunna och det går mycket rykten om var de kan befinna sig, men ingen vet säkert.
Men du tror ändå inte att de här dödsdomarna i Shanghai är ett tecken på att de här personerna som håller sig gömda också kan vänta sig en dödsdom om de skulle ge sig till känna?
Det är ju alldeles omöjligt att säga, men det är klart, ingenting överraskar ju länge, men massdödsdomar, det har jag åtminstone än så länge mycket svårt att tänka mig.
Tack för det, Staffan Sonning från Hongkong.
Och de första avrättningarna i demokratidemonstrationernas spår. Det är en rapport den 21 juni 1989.
Och så Kina, där man nu kan konstatera att överklaganden från de dömda och vädjanden från en lång rad utländska regeringar inte hjälpte. De första dödsdomarna med anledning av de folkliga protesterna i Kina har verkställts, Staffansson.
Det är tre män i Shanghai som har avrättats, dömda för att ha deltagit i protestdemonstrationerna efter militärens attack mot demonstranterna på Himmelska fridens torg i Peking. En officiell talesman sa idag att de tre avrättades omedelbart sedan en domstol avslagit deras överklagande av dödsdomarna. Enligt vissa uppgifter avrättades männen redan igår. Det finns inga juridiska skäl att mildra domarna mot de tre brottslingarna. Fakta i målet är klara, bevisen överväldigande och straffen står i proportion till brotten, sa domstolen. De tre männen dömdes i förra veckan till döden för bland annat sabotage och upplopp. Shanghai var lamslaget av protestdemonstrationer sedan militären hade gått till attack mot demonstranterna på Himmelska fridens torg i Peking. Demonstranterna i Shanghai stoppade bland annat all trafik. Vid ett tillfälle plöjde ett tåg igenom en folkmassa och dödade flera människor. De rasande demonstranterna satte då eld på tåget. Det är bland annat för den händelsen som de tre männen nu har avrättats. Männens överklagande avslogs av domstolen i Shanghai sedan Kinas högsta domstol i ett uttalande till alla landets domstolar sagt att det krävs snabba och hårda straff mot de kontrarevolutionära upprorsmakarna. Det var ett svar på vädjanden från flera västländers ledare, däribland USAs president George Bush, om att inte verkställa dödsdomarna. Det här är så vitt vi vet de första avrättningarna som den kinesiska rättvisan har verkställt efter att demokratidemonstrationerna slogs ner av militären. Ytterligare 8 dödsdomar är kända. Det är 7 män och 1 kvinna i Peking som vad vi vet fortfarande väntar på att deras överklaganden ska behandlas av domstolen. Staffan Sonning, Hongkong.
Den 21 juni 1989.
I Kina avrättades idag ytterligare 7 personer som var dödsdömda för att de hade deltagit i protesterna mot militärens ingripande i Peking i början av juni. Från staden Jinan rapporteras också om 17 avrättade, men det är oklart om de avrättningarna har med de politiska protesterna att göra. På flera olika håll i Kina har 13 personer gripits anklagade för att vara agenter för Taiwan. De beskylls för att ha fungerat som uppviglare vid demokratidemonstrationerna. Den kinesiska regeringen förklarade idag att den inte tänker vika sig för de utländska protesterna mot avrättningarna.
Ja, nackskott är alltså de kinesiska ledarnas svar när människor kräver frihet och demokrati. Men att avrätta människor är inte något nytt inslag i den nuvarande regimens politik. I Kina utdöms ofta dödsstraff, även för brott som vi i Sverige inte betraktar som särskilt allvarliga. Vår reporter Kalle von Essen ger en bakgrund.
Kinas historia är blodig. Sedan revolutionen 1949 har tiotals miljoner regeringsmotståndare avrättats. Enbart under den så kallade existensberövande kampanjen 1951-55 avrättades minst 5 miljoner människor. 1979 fick Kina för första gången en fullständig strafflag. Sedan dess har dödsstraffet oftast döms ut för civila brott och inte politiska. Dödsstraff kan dömas ut för cirka 40 brott och människor har avrättats för att ha stulit cyklar, smugglat knark, för att ha antastat kvinnor och för att ha hängt ut en banderoll med kontrarevolutionära slagord. Vid sidan av Iran har Kina varit det land där flest människor har avrättats under 80-talet. Enligt Amnesty International har minst 1500 personer avrättats sedan 1983. Andra källor hävdar att det rör sig om 30 000 människor. De rättsliga procedurerna har ofta varit farsartade. Ofta tas domslut före själva rättegången. Och 1984 dömdes 2 advokater till fängelse för att de hade försökt försvara en brottsling. Det är en gammal tradition i Kina att ha offentliga avrättningar. Innan fångarna skjuts med nackskott har de blivit offentligt förnedrade inför tusentals människor. Mycket lite har kommit ut utanför Kina om hur dödsstraffet har tillämpats. Men det finns en ögonvittnesskildring från 1983 då 100 000 människor bevittnade en offentlig avrättning i staden Zhengzhou.
Fångarna fördes till en rad trästolpar, 45 stycken. 45 poliser siktade mot deras huvuden och sköt alla samtidigt på nära håll. Efter avrättningarna välde folkhopen ner och samlades skrikande kring de avrättade. Många knuffades framåt och tvingades trampa på kropparna. För att skydda de döda drog en polis upp en av de numrerade trästolparna, öste upp lite järnsubstans på nummertavlan och höll människorna på avstånd med den.
Ideologiskt sett borde dödsstraffet vara avskaffat i det moderna kommunistiska Kina. Bland annat var Karl Marx motståndare till dödsstraffet. Men myndigheterna, personifierade av den hårdföre Deng Xiaoping, menar att avrättningarna är nödvändiga för att få ner brottsligheten som sägs ha ökat på grund av liberaliseringen av ekonomin. Kampanjerna mot brottslighet tycks ha misslyckats. De har nu pågått i 6 år och brottsligheten fortsätter att öka. De senaste dagarnas händelser visar dock att regeringen inte tänker överge den hårda linjen.
Det var Kalle von Essen som berättade om dödsstraffets historia i Kina.
Den 24 juni 1989.
Och vi börjar med Kina där utrensningarna efter de stora demokratidemonstrationerna nu har spridit sig ända upp till den högsta partitoppen. Idag kom beskedet att den reformvänliga partichefen Chao Ziyang tvingats lämna alla sina poster inom partiet. Chao blev som väntat utsedd till syndabock, rapporterar vår Asienkorrespondent.
Det är inte första gången Chao Ziyang faller när de politiska vindarna kantrar i Kina. Men det blir troligen den sista. Under 60-talets kulturrevolution släpades Chao Ziyang runt på gatorna i Kanton, klädd i en narrkåpa. Men han återupprättades och har varit en av ingenjörerna bakom Kinas öppnande mot omvärlden de senaste 10 åren. Och han var den som studenterna satte sitt hopp till under demokratidemonstrationerna som fick sitt blodiga slut för 3 veckor sedan. Chao Ziyang har inte synts offentligt sedan den 19 maj då han med tårar i ögonen misslyckades med att få studenterna att avbryta sin demonstration på Himmelska fridens torg. Dagen därpå klev premiärminister Li Peng fram som ledare för den hårda linjen. Han förklarade undantagstillstånd i Peking och 2 veckor senare rullade stridsvagnarna in på Himmelska fridens torg. Idag mister Chao Ziyang formellt alla sina poster inom partiet. Han anklagas för allvarliga misstag, för att ha understött oroligheterna och för att ha splittrat partiet när både partiets och statens framtid hotades. Efter massakern kring Himmelska fridens torg har en mördande effektiv propagandamaskin hamrat in partiets budskap. Det var ett kontrarevolutionärt uppror som pågick och soldaterna sköt i självförsvar. Men nu är ordningen återställd. Upprorsmakarna grips i tusental och många är redan avrättade. Hur många som tror på partiets version är svårt att säga, men folk är i alla fall skrämda till tystnad. Ingen vågar längre tala med västerlänningar. Och nu är ordningen alltså återställd inom partiledningen också. Syndabocken är utsedd. Ny partiledare efter Chao Ziyang blir den ganska okände Jiang Zemin. Han är lokal partiledare och före detta borgmästare i Shanghai. Med en hård och kompromisslös politik lyckades han kväsa demonstrationerna i Shanghai utan undantagstillstånd och utan hjälp av folkets befrielsearmé. Den nya partiledaren Jiang är ekonomiskt intresserad. Han är utbildad i Sovjetunionen på 50-talet och hans första nationella post var inom utrikeshandeln. Utnämningen av honom kan därför ses som ännu en markering i Kinas desperata försök att visa att allt är som förut och att öppningen mot omvärlden står kvar. Den ekonomiska liberalisering som den nu sparkade Chao Ziyang har lett ska fortsätta. Det är den politiska liberaliseringen som nu har slagit stopp och back. Staffan Sonning, Hongkong.
–28 juni 1989.
Statsrådet i Kina under ledning av premiärminister Li Peng har så gott som godkänt ett lagförslag som ytterligare begränsar mötes- och demonstrationsrätten i Kina. Förslaget ska dock ses över ännu en gång innan folkkongressens ständiga utskott får ta ställning till det. Enligt Kinas minister för allmän säkerhet syftar lagförslaget bland annat till att upprätthålla den allmänna ordningen, den sociala stabiliteten och trygga den socialistiska utvecklingen. Enligt nyhetsbyrån Nya Kina stärker lagen styrningen av möten och demonstrationer. En av de studentledare från Himmelska fridens torg i Peking som de kinesiska myndigheterna har efterlyst har tagit sig ut ur Kina genom ett underjordiskt nätverk och befinner sig någonstans i landsflykt, uppger det amerikanska tv-bolaget NBC. I en intervju för bolaget säger studentledaren att demokratirörelsen i Kina inte har besegrats. Den här sortens regering som Kina har ingen kraft att existera särskilt länge eftersom den är folkets fiende, sa han. Studentledaren fick en framträdande roll vid demonstrationerna sedan han under ett tv-sänt möte hade läxat upp premiärminister Li Peng.
Den 2 juli 1989.
Kinas premiärminister Li Peng förklarar idag massakern på Himmelska fridens torg med att soldaterna tvingades skjuta för att döda. De hade enligt Li Peng inget annat val eftersom det inte fanns ofarligare gummikulor, tårgas eller vattenkanoner att ta till. Premiärminister Li säger också att de kinesiska myndigheternas ovana att möta demonstrationer var en orsak till dödsskjutningarna i Peking. Kinesisk television rapporterar att 4 partimedlemmar har dömts till långa fängelsestraff upp till 10 år för korruption, bland annat tagande av mutor. Tidningen Folkets Dagblad skriver att de kinesiska ledarna lovat att visa mildhet mot de studenter som deltog i protestdemonstrationerna mot bland annat korruptionen inom myndigheterna och partitoppen. Ledarna för studentupproren ska dock straffas hårt enligt Folkets Dagblad. Idag har Ekot kunnat rapportera att 2 ledande kinesiska motståndsmän lyckats fly från Kina till Frankrike, och en av dem är Wuher Kaiji som har ansetts vara studentrörelsens främste ledare.